Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är fredag, det är Toto-svenskan. Vi står inför omgång 2 av Allsvenskan. Och fredag är ju också din favoritdag, Kalle.
Mm, ja, men det är det. Det är sen gammalt fredag, såklart.
Hur är läget med dig?
Det är bra, det är bra. Det har varit lite... alltså, jag har ju märkt det som smålänning när man flyttar hit att folk i Stockholm, de slutar ju jobba fredagar vid typ lunch.
Mm, eller
det
stämmer.
Är ju så. Så det är ju trafikkaos hela vägen, så var jättebra för mig. Men annars är det bra faktiskt.
Men du är bara kort smålänning men håller på blåvitt.
Ja.
Hur blev det så?
Men vad hade jag välja på i Småland som var av värde?
Det
var,
disrespect det var mot Öster.
Jo, men så gärna Växjö en riktig pistol faktiskt. Det får jag ändå.
Ah, okay. Fick in så det var inte nära?
Det var aldrig nära.
Det finns ingen så här, pappa håller på blåvitt eller?
Nej, alltså en 10 år äldre kompis gjorde det när jag var typ 8.
Och då du tyckte han var cool?
Exakt.
Ah, okay. Ja.
Får jag slänga in frågan, vem har en 10 år äldre kompis när man är 8?
Gå inte dit.
Kommer vi få en sån här jävla Bajen Leksand situation här nu på halsen eller?
Möjligtvis. Men han,
eventuellt.
Kalle tar ju död på den genom att hålla på blåvitt.
Eller med Småland, blåvitt, ah, nej jag vet inte.
Du menar att det skulle ta någon ny riktning här nu och så skulle det vara blåvitt, Småland, skulle bli Leksand, Bajen grejen.
Som ni hör så är det inte direkt dialektfritt i studion idag. Vi har med oss ifrån, eller du bor ju i Stockholm nu för tiden, men Helsingborg-supporter Olof Möller, du är som vanligt välkommen hit.
Tack så mycket, det är kul att vara här som vanligt.
Ja, bra. Vi har också med oss Tapper. Ja. Där är det Peking som gäller.
Det är det. Bor ju tyvärr i Stockholm också då, så det drar ju ner dialektresan.
Ja, det gör det ju. Jocke, du bor kvar nere på västkusten, men du har ju börjat...
It's Friday. Men dialektalibi kan jag vara i Stockholm lika förbannat. Så.
Ja, hur känslan är att det är taggat? Vi har haft ett bra uppsnack inför programmet.
Jag tänkte som vanligt göra mig ovän med de flesta. Sticka ut hakan. Nej då, de är fina allihopa här, så det är svårt.
Men det känns som att du har mer att ge på den fronten.
Ja, gud ja. Jag tänkte att man får börja lite lugnt så att man inte blir portad här. Persona non grata.
Det är du långt ifrån att vara. Det finns ju annars ett par persona non grata där ute i landet. Vi kanske kommer in på en i det här programmet som jag har varit en snackis de senaste dagarna. Annars gjorde ju Oskar Linnér sig själv persona non grata uppe i Sundsvall. Och det har ju varit den stora snackisen de senaste dagarna. Sen har ju faktiskt Örebro här på fredagsmorgonen gått och kört en klassisk hold my beer.
Jag tänkte säga så här, det var ändå ett krav att vi inte snackar mer Oskar Linnér nu. För alla har gjort det nu. Nu är det över för honom,
ja,
så att säga.
Vi har satt punkt där. Han avslutade det själv genom att skicka ut en bild på sin Instagram på ett typ piratskepp på ett stormande hav. Så det var punkt för Oskar Linnér. Men Örebro har ju tagit över facklan över att vara kaosklubb nummer 1. De är ju inte allsvenska längre, så att vi ska inte prata jättemycket om Örebro, men vi måste nästan inleda där. Vad känner vi egentligen om det som händer i Örebro?
Varje gång som man så här gnäller på sin egen klubb att vi har dålig kontinuitet, sparka tränare, hög omsättning, så kommer det ju något annat lag och gör just hold my beer, så att inte känns så farliga och så att folk kan fortsätta med det här tramset hos oss också, ungefär. Helsingborg har varit där och nu
har det ju oftast varit med oss.
Ja, och nu är det liksom, nu kommer det någonstans masterclass här ifrån Örebro.
Men det där är ju klassiskt, alltså den där grejen är ju ett klassiskt beroendeproblem. Alltså du vet, man har ju alltid en polare som är värre.
Ja.
Alltså kolla hur grisig han kan vara på krogen. Den polaren har ju en polare som är ännu grisigare och så kan man peka på. Och frågan är om inte leden slut. Alltså det tar slut vid Örebro SK just nu. Att de har ingen att peka på. Som
det skulle vara Akropolis då.
Men nu pratar vi elitklubbar. Men
det har ju varit så sen förra sommaren. För först Axel Kjell får sparken. Får någon ny roll. Har sedan dess tillsatt tre tränare som man har sparkat. Och så kom den här Bobby Allain-grejen ju. Där, som gjorde samma sak som Linnér för en månad sedan. Så senaste liksom, 8 månader i Örebro är ju helt sanslösa. Alltså.
Och frågan är om det inte har varit. Alltså, sen det blev allmänt fakta. Att Örebro är ett lag som inte kan sluta högre upp. Och längre ner än 9:e plats. Mm. Det är ju typ sedan dess det har gått åt helvete för dem.
Ja.
Men jag tycker det piggade upp lite. Är det, ja, alltså jag kan förstå att ÖSK-supportarna tycker det är svinkul.
Någon är värre, tycker du?
Ja, men det är så här, det är ju liksom, jag skrev det också på Twitter. Jag bara, det här är ju vår USP. Det är ju vi som ska liksom förstöra för oss själva. Jag tycker ändå det är en ganska USP-fri klubb. Och så gör de det här. Jag
Örebro är Helsingborgs Helsingborg, så att säga.
Ja, det är fan med en spaning. Men du, Tapper, du är ändå den som har liksom närmast till att ha Örebro geografiskt som en rival. Just det vart ju också lite infekterat när Oskar Jansson gjorde flytten Örebro till Norrköping. Och inte helt smärtfritt, inte helt omtyckt bland örebroare. Vad känner man som Norrköpingssupporter när det går käpprätt åt helvete för Örebro?
Man ska säga att den rivaliteten är ju också kanske lite som vi har med Stockholmsklubbarna, att den är från ett håll väldigt tydligt, att Örebro har oss som rival och vi känner mest så, det är lite pinsamt att vara Örebros rival va? Så som jag vet många av våra supporter kan vara så här, AIK hatar oss, men så, de har andra lag som de hatar men det har ju varit kul att följa förfallet. Jag tycker framförallt det var roligt i somras när de värvade, var det Hamad och Besarra som gick dit. Och det var någon örebroare som skrev på Twitter så, nu sitter Oskar Jansson och mår dåligt i Norrköping för han har missat det här projektet. Och så här, klipp till ett halvår senare. De kommer komma liksom nya i Superettan istället nu. Så det är ju lite kul att följa så där. Lite tråkigt att bli av med dem som match, tycker jag. För att det är en rolig bortamatch för oss. Men mest kul att följa.
Du menar att det är det de gör? De går in i någon sorts default. Ja, det är nya vi ska komma. Och så fortsätter man på det spåret i Superettan.
Jag tänker att de var tredje säsong nu kommer åka ur. Och sen 2-3,9. Så om liksom 15 år kommer de komma 9 i division 4 eller något istället.
Det är också deppigt detta. Alltså.
Ja, och på tal om deppigt. Jag var ju tvungen, i och med att jag inte har full koll på Superettan, så var jag tvungen att gå in och kolla på liksom, vad har Örebro gjort här då? Vi snackar om att det är mörkt och deppigt och hela den grejen, och det är ju idel svaga resultat. De hade ju någon träningsmatch inför kuppen mot er i Norrköping, torska med 2-0. Inleder ju Svenska kuppen gruppspelet med 0-0 mot Eskilsminne. Det är ju liksom ert B-lag,
ja,
kan man väl säga.
Jag har väl varit i kuppen A-lag eftersom de har slått ut oss typ.
Ja, men exakt. Det är ert kupp-boogie-team.
Det klingar inte storklubb över det namnet i alla fall.
Nej, det gör det inte. Låt mig fortsätta. För efter det så torskar de ju hemma mot Örgryte med 3-1. Men sen åker de ju till Skytteholm, deras enda positiva resultat, och löser 1-1 mot mitt kära Gnaget, så att vi inte vinner våran grupp, eller så att vi inte blir sidade och hela den grejen. Men efter det då, genrep Degerfors 0-5 och så Superettan premiär här i helgen. 3-0 borta mot Brage. På det Joel Cedergren dojad efter en spelad match. Han satt alltså på ett 3-årskontrakt.
Men Brage gjorde väl också 3 mål på typ så 17 minuter. Alltså det är så det jävla deppigt.
Igen är ju också att Degerfors är stora rivalen. Ska man också komma ihåg.
Ah, ja.
Så att det blev den totala förnedringen. Och det blev väl för mycket för till och med för Axel Kjell då.
Axel Kjell är ju tillbaka, exakt.
Ja.
Han gjorde ju en sån här, han bojade tränaren och tillsatte sig själv. Så nu har det gått varvet runt där. Vi ska ringa upp Erik Värlegård. Han håller nämligen på Örebro. Vi sitter här och garvar. Men nu kanske det blir lite mer dystert då. För vi ska ta lite grann tempen på hur de mår där borta. Tjena Erik, hur är läget?
Jo, det är bra.
Är det verkligen bra?
Det händer grejer.
Alltså, man har väl levt med det här ett tag, så att man får försöka tänka på annat. Jag sitter på Örebro teater nu och ja, du vet. Men man har ju blivit någon slags sambandscentral här sista dagarna. Väldigt mycket folk som ringer och messar och sådär. Så att, det är klart att det är jävligt deppigt med så är det ju. Det är ju, jag har nog aldrig varit med om att det var så här rörigt i ÖSK under min supporterperiod liksom. Så ja.
Det gamla ordspråket, en olycka kommer sällan ensam, känns som att det rimmar ganska bra med Örebro och SK just nu.
Ja, men så är det ju. Alltså, samtidigt, vi som har följt klubben länge har väl sett trender som har varit liksom dåliga. Sen så tycker jag att det funnits en kontinuitet. Jag tycker att vi har haft liksom sportsligt presterat liksom över vad man kan förvänta sig utifrån omsättning och sådär. Men tittar man liksom på publiksiffror, evenemanget, arenautveckling, så har ju liksom de sista 7, 8, 9, 10 åren varit liksom negativa kurvor ganska på många områden liksom. Så att på så sätt, nu har det liksom drabbat sporten dessutom, så nu är det ju ja, nu är det väl deppigt på alla fronter liksom.
Men du, ifall du bara så här, det är klart att det går att göra det du gör just nu, och det är väl kanske det man ska göra, nämligen garva lite grann åt eländet. Men alltså, hur landar man i att man signar Joel Cedergren på 3 år? Man ger honom en försäsong som är vad den är. Alltså det är ju trots allt ett lag som åker ur i serien. Det är klart att inte alla spelare mår toppen och sådär. Och det har sett uselt ut trots krysset borta mot AIK. Men en match dojad. Alltså det måste ligga mer bakom just liksom en premiärtorsk 3-0.
Ja, men så är det ju. Samtidigt en match. Det är 9 matcher skulle jag säga. Det är 3 i cupen. Det är träningsmatcher mot... Alltså. Inga supermotståndare förutom Gnaget och Norrköping som vi hade. Liksom men man ser ju liksom noll tendenser. Sen har man ju hört om, jag kan gilla att det kommer in en tränare och trycker på. Nu ska vi köra hårt, det har varit liksom för slött, vi ska ha långa träningar. Men det man har hört är att de här långa träningarna saknar helt explosivitet. Liksom att det är, när man väl ska lira så är det avbrott i fel lägen, det är... Så trots att de kör länge så är det knappt så att de får upp puls. Liksom. Nästan på den nivån har man hört. Liksom.
Anar man inte lite men... sådär, det är jobbigt att träna länge historia från omklädningsrummet här någonstans i bakgrunden?
Ja, lite så. För alltså, jag menar, så
jo, samtidigt... men det går i sådana liksom, skrönor nu också att han tog bort tv-spelet i omklädningsrummet. Att liksom, spelarna är primadonnor som inte gillar när en liksom, hårdtränare kommer dit. Det var väl någon som jämförde med Roma, liksom, att det var någon tränare som kom in där och Totti liksom muttrade över helt nytt upplägg. Men om man ska backa bandet så är ju haveriet i det här, det är väl kanske att man anställer Joel från början. Jag kan tycka att ÖSK har varit svaga rekryteringsmässigt. Ja, det är många som såg det här komma tidigt liksom.
Men jag menar, man måste ju väl ha kollat Joel Cedergrens CV, för vi ska ju ha med oss att hans senaste period är ju med GIF Sundsvall. Där det ju blev liksom avgångsband. Alltså de hade ju också en tung period. Jag tror ni alla minns att det var till och med på Sundsvalls kortsida var det liksom avgå Joel banderoller. Men när man väl, och det vart väl typ klart, om inte jag miss helt fel så vart det väl typ klart att han kommer få gå efter säsongen när kontraktet går ut. Och han avslutade väl med typ så här 10 raka utan förlust och det var ett spel som såg bra ut. Det var ju uppenbarligen en tränare som, ger man honom bara lite tid så kommer saker och ting att få sitta. Därför känns det ju oerhört märkligt att man har inte gjort en bakgrundskoll på honom. För jag menar, det är inte helt nytt att det kanske hackar lite för Joel inledningsvis. Men sen ger det resultat över sikt.
I Sundsvall så hade han dock ett hemligt vapen med sig och det var Ferran Sevilla.
Ja, men precis. Spanjoren sägs ju ha stor liksom del i det där. Men... Alltså så länge man har följt klubben, vi har haft liksom 4 tränare nu på ett år. Vi hade Axel som inför 2020 flaggade för att han kände sig klar som tränare. Och fick då liksom möjligheten och tanken var att han skulle bli sportchef. Man hade Stuart Baxter klar tydligen. Man var muntligt överens med, jag vet inte hur mycket man kan outa här. Men Cifuentes sägs ju vara muntligt överens innan Ålborg kom hit. Liksom. Så man har varit nosa på tränare som ändå känns så här. Ja, vad hade hänt om han kom? Inför 2020. Axel hade fått foka på sportchefsrollen. Istället får Axel fortsätta. Han kör till sommaren. Man tar in Gasimba. Alltså, det funkar inte. Man hade Patrik Kristiansson som har någon AIK-historia också. Ja. Han var inne jättekort några månader. Försvinner lite sådär. Okej. Okay. Så kommer han Paul Olausson in nu som assisterande. Han, ja, du vet, man vet inte mycket om honom heller. Det är ju... Uppenbarligen är det något strukturellt i klubben när det gäller rekryteringar som inte har fungerat. Liksom. Och nu ska Axel tillbaka som tränare trots att han har flaggat för att han har känt sig lite klar i den rollen. Så att, ja, Även om jag tycker Axel har gjort sjukt mycket bra för klubben. Men det börjar bli svårt att blunda för faktiskt saker som inte fungerar.
Du är inne lite på det själv, men jag tänker bara, hur ser man på det här tränare, liksom cirkus och kaoset, som om man bortser det senaste året från liksom degradering och sånt? För att jag vet ju sådär, när HF har åkt ur liksom i tid och otid de senaste åren, så har det varit såhär, men nu kör vi ny start och nu börjar vi om. Och jag fick lite de vibesen av liksom ÖSK support, de liksom jag följer på Twitter, att det var såhär, ja, men det här kan vara bra för den här, alltid den man alltid kört, det här är bra för oss, nu börjar vi om. Men hur ser man liksom på hela återstarten som får en sån liksom otrolig liksom hack i kurvan nu, liksom med Joel Cedergren out?
Men jag är nog inte en av dem som säger att det är bra att börja om. Jag tycker att vi har börjat om tillräckligt många gånger. 2006, när vi blev degraderade på grund av ekonomin, då upplevde jag att vi var starka liksom, i stan. Det fanns ett oerhört liksom, mandat, eller vad man ska säga, ett följe, ett förtroendekapital som klubben har. Det är ju helt utraderat nu. Och 2013 åkte vi, då hade vi ett riktigt, riktigt stökigt år 2012 med massa rekryteringar. Vi köpte Tobias Grahn svindyrt. Där började liksom med tveksamma liksom beslut. Och så har det liksom pågått. Man har, ja men Axén har varit inne och gjort det bra bitvis. Men jag upplever att den här börja omstarten är ju... Vi har ett liksom starkt supporterklimat. Vi var liksom 500 i Borlänge i måndags. Vilket jag tycker är helt grymt om man kollar klubben i stort. Så jag vet inte. Jag tror inte att vi... Jag vet inte om vi mår så bra eller en ny start. Alltså, det är uppenbart att vi... Nu måste vi börja om, tror jag. Mm. Alltså, jag har tittat på det här. Nu kommer jag inte ihåg vad AIK han heter som tog fram det alternativa styrelseförslaget. Simon, vad heter han så?
Ja, Simon ja. Strand.
Alltså, jag tänker på det, den perioden som var AIK. Det är nästan så att man känner att det börjar... Liksom, snart är vi där. Att vi får börja liksom, ta saken i egna händer. Att bygga en riktigt, riktigt stark styrelse med personer som är omtyckta i stan, som har fotbollskompetens, som har liksom företagserfarenhet. Ja, ni hör ju liksom. Var börjar man? Det är oerhört svårt att bara trycka på en knapp nu, utan det är liksom, det är så många delar i ÖSK som är riktigt, riktigt rörigt.
Och det där som du är inne på just nu, det är ju ett långsiktigt arbete, oavsett om man gör det på årsmöten och liknande och förändrar ett strategiskt tänk och ett visionsarbete. Så jag menar, serien är igång. Det är matcher som ska spelas. Axel Kjell tillbaka som tränare. Det finns fortsatt en spelartrupp som man tycker bör vara i toppskiktet av Superettan. Hur känner du rent sportsligt då? Alltså efter en tung försäsong, nu tränarbyte, 0-3 i premiären mot Brage. Alltså finns det något ljus i tunneln här, eller är ni redan nu inställda på att det här kommer ta tid?
Nej, alltså det är omöjligt att inte tvivla. Även om man tycker, alla pratar om att det var så bra lag på pappret. Men var de på plan, på gräset? Vad har de presterat? Vad har Gilla Hamad presterat sedan han kom i somras? Typ ingenting. Besara var pigg när han kom, när han lämnat. Men alltså med tongivande spelarna, Kevin Walker har varit skadad jättemycket. Nu var han tillbaka sist och spelade 45. Då blev det lite bättre i andra halvlek. Liksom. Men det är klart att alla tvivlar även på laget nu. Men att det kommer bli bättre på tisdag, att det blir klart bättre med Axel Kjell vid rodet, det kommer det bli, det är jag helt säker på. Men jag tror att örebroarna och jag själv har haft en övertro till laget. Liksom. Det känns som att vi har tagit spelare som kanske är i fel fas av sin karriär. De landar i Örebro och tycker lite gött, men var är prestationen? De måste kunna knyta näven även om de inte gillar Joel Cedergren. De måste kunna prestera bättre. De är helt, du vet, första 20 mot Brage, vi är helt sönderpippade liksom.
Klart att det är tydligheter. Jag gillar ju när det är tydligt, för jag såg inte matchen, men man har ju förstått av reaktioner på sociala medier och sådär, att det var inget snack där. Och jag håller ju med dig om att man är trött på spelare som, det har vi ju haft ett överflöd av i AIK också, att då är det snarare att de landar ifrån en utlandssession. Det här är ju lite samma när Gille Hamad och Kemi Walker, de ska ju ingenstans efter det här. De står nog inte och drömmer om att jag gör det bra här, blir det Barcelona för mig, utan det är lite kanske mättnad i bland den där namnstarka truppen också.
Om jag ska bara dra en sista grej som är för att deppa till det lite mer, det är att Niklas Bergmark stannar kvar trots att det ryktas om Sirius. Han har spelat typ mest av alla på de här 8 försäsongsmatcherna. Vad händer i premiären? Man petar honom och tar in Nasir Moro som du vet skallade han under Varbergsmatchen, blev avstängd 5 matcher. Han har varit avstängd under försäsongen på grund av disciplinära grejer. Uppenbarligen inte liksom skött sig. Nej, han går in från start. Han har, gjort 45 minuter med den nya islänningen. Så plockar man bort Niklas Bergmark som är liksom barnbarn till Orvar som är den största i klubben. Alltså det är så här, ja, det är sånt haveri alltså.
Jag hör det. Du, vi ska tugga vidare. Det var trevligt att prata med dig. Inte särskilt muntert, ja, men ibland är det fan inte särskilt muntert att vara fotbollssupporter. Och just nu är det något som allra mörkast borta i Örebro. Kämpa på, säger vi.
Ja. Ja, men det är kul att vara med i GFÖ i alla fall, sportförening. Man får liksom brinna för det.
Ja, härligt det. Och fint. Fan, all jävla heder till 500 borta mot Brage. Det ska ni ha.
Tack så mycket. Ha det gött.
Detsamma.
Ha det gött.
Man unnar Oskar Jansson att ha lämnat det där och numera komma sjua varje säsong istället.
Han har käkat 2 pinnhål i tabellen och han slipper kaoset i Örebro.
Vänta bara tills han går till liksom Elfsborg sen och får komma femma varje säsong. Han klättrar 2.
Jobbar sig stadigt uppåt.
Hörrni, fan trevligt att prata lite superettan. Det ska vi inte göra varje avsnitt, men fin start.
Ja, men det får man väl säga. Mm. Alltså, ser vi också en liten mini-mini-trend här nu bland alla man pratar med, att klubben är dålig, sittplats är dålig, men vi på kortsidan var bäst hela tiden.
Ja, men var inte det så första, alltså premiäromgången var förutom kanske 2 matcher, att det var rätt med dåligt med publik, det var rätt dåligt på plan, men det var jättebra hemma kortsidor.
Ja, och jag känner ju redan nu att vi tidigt i Toto-svenskans linda har ett oväntat rivalmöte grundat i Elfsborg mot Helsingborg. För Sissis peak som hon körde i kanske program 2 mot Helsingborg, det var många helsingborgare som fick ömma tår och kände att efter premiären på Borås Arena så var de snabbt på och sköt tillbaka på endast 4000 på Borås Arena. Känner du att du har liksom fått ett litet Elfsborg-hat i dig, Olof?
Alltså fått och fått. Jag har alltid haft ett Elfsborg-hat, känner jag. Sen att Sissi tvigade igång det här i Toto-svenskan, det är en annan sak. Men jag har alltid haft lite svårt för dem. Jag såg nu precis innan vi klev in att vi har sålt 9000 till hemmamatchen.
Då är 2000 av dem våra i och för sig. Men
ja,
absolut.
Jo, men Nu ska vi inte vara sådana. Det är ändå 9000.
Men hörni, vi har 2 stycken fokusmatcher i det här programmet som vi ska surra om. Och innan Malmöiter och Elfsborg och allt möjligt blir griniga så kommer de, spelar ju på måndag. Så då tar vi dem då. Djurgården möter Mjällby, så den kan vi släppa lite grann tycker jag. Helsingborg eller Hammarby möter Giffarna borta. Den kan vi också chilla lite med. Så att klassikermöte tycker jag är pikt att köra i Helsingborg mot Blåvitt. Passande när ni två är här också såklart. På ett Olympia som numera ser ut som en ordentlig fotbollsarena. Den var ju deppig back in the days, vill jag minnas. Nu tycker jag den är ganska fin.
Nej, den var fin då också. Men den har ju blivit lite mer av en liksom...
Den byggperioden var väl så där.
Den var deppig. Ja. Men det var den du fokuserade på.
Ja, också den gamla tycker jag.
Det var fint ändå, tycker jag. Men jag är också... Ja.
Nej, men alltså,
svårt för mig
jag tycker ju att det är en av allsvenskans bästa arenor. Alltså sett till... Så här, den ska ju inte vara större, för då blir den för stor. Mm. Den ska inte vara för liten, för då blir den jävligt trött. Den har en bra storlek. Det är gräsmatta på planen, vilket ju är
på
kriterium.
På hög nivå.
Ja, på hög nivå. Den får ju ofta beröm för att vara den bästa mattan.
Mm. Bara nya spaningar här nu.
Mm. Ja, det får man väl lov att säga. Jag har ju inte sett den här nya arenan.
Nej, vad tycker jag? Du har helt rätt.
Eller hur?
Och i den diskussionen mellan Elfsborg och Helsingborg... Så det är väldigt hårt att gå ut med att Helsingborg suger som bortaresarna när man själv åker från Borås. Det får jag säga.
Det får du absolut säga.
Så att so far så är vi kompisar här.
Vi börjar på topp här som vänner.
Ja, precis. Get a room står det i chatten.
Ja, definitivt. Men hörni, ifall vi ska fokusera på eran match då. Alltså vi har ju pratat lite grann om Bayern. Vi har inte pratat jättemycket om Helsingborgs premiär. Det är ju en premiär som jag tycker är svårvärderad. För det är så här... Bayern har ju lite oflyt ska ju sägas. De har ju bollar i ribba och stolpe och någon på mållinjen och hela den här grejen. Slutresultatet blir liksom 2-1. Josip Ladan satt här och sa att Helsingborg hade nog kunnat få 1-1 i den här matchen. Vad kände du själv? För att Bayern blev ju vansinniga när han sa det. Och var så här, vad snackar han om? Ja, det var ju närmare 3-0 än 1-1.
Ja, det var ju en stolpe och ribba och Selmani hade väl någon som darrade på mållinjen. Och sånt. Så 2-1 är väl lite missvisande. Men jag tycker det, för den saken skulle det blev ju ändå 2-1. Och det är det som räknas. Så jag tycker ändå att HF gjorde en ganska bra prestation faktiskt. Alltså det är liksom Bayern borta i premiären efter pandemi. och liksom fullt blås på läktaren. Jag tycker det ändå är, jag tycker vi gjorde en helt okej insats. Jag gick inte därifrån och liksom jublade obviously, men jag gick inte därifrån och tänkte att så här, den här säsongen kommer bli skit. Utan jag gick ändå därifrån med ändå så här lite liksom jämnmod att så här, fortsätter vi så här och kan liksom ändå spela så här, för då tycker jag ändå så här, då ska vi nog kunna liksom klara oss kvar liksom med lite marginal, kände jag. Sen vet jag att det är en match, men liksom jag tycker det ändå, jag tycker det är en godkänd insats, varken mer eller mindre, första matchen.
Godkänd insats, varken mer eller mindre. Jag känner typ att de orden passar bra in på Blåvitt också.
Ja, så är det. Efter matchen där, så vi spelade in BB-podd direkt efter, som man inte ska göra egentligen, men nu gjorde vi det.
det blir ofta lite för mycket känslor.
Ja, lite så. Och vi liksom tänkte, ja men fan vad gött, nu kan vi spela in när vi är lite glada och bubbliga och sådär. Och så när man sätter sig ner, bara nej, jag är inte så jävla glad, jag är mest lättad. Och det är väl nog den känslan som går genom hela klubben. Jag spelade in med Stare i onsdags och då det var samma känsla på honom. Liksom att, ja, det där skulle vara 3 poäng bara. Skönt att det blev så. Nu kan vi liksom lyfta mot något annat. Ungefär så.
Ja, för jag lyssnade på det avsnittet med Stare och min uppfattning av det han säger mellan raderna är också att så här, det var skönt att vinna, men det finns fortfarande rätt mycket att jobba helt med. Klart. Han är inte helt nöjd med spelet, vilket man ju såklart inte ska vara i en allsvensk premiär. Det finns fortfarande mer att göra här. Det fanns glimtar av grejer som var bra, och framförallt tror jag det var skönt för er blåvita att känna att ja, men dels Simon Thern, det är nästan som ett nyförvärv den här säsongen, och att Mackan Berg har skött sin försäsong och fortsätter vara jävligt viktig för er.
Ja, det var väl de två spelarna på något sätt som vi ändå satt och sa här, att de två måste funka.
Ja.
Så att det är bra. Det finns mycket som man kan ta med sig från den, för att jag känner bara, hade det bara varit förra året så hade vi tappat poäng till och med. Så att det är någon sorts framåtrörelse, även om den är stor och trög och långsam på något sätt. Så det kan bli vettigt.
Det är som ni är inne på, det är ju de spelarna ni behövde få igång. Vi har ju pratat om innan, vi pratade lite om innan, nu skulle vi inte landa på Djurgården, men de fick igång Edvardsen och Axel Barnovic. Inga övriga jämförelser, men liksom det är ändå de spelarna ni behövde få igång. Det är ju, man kan bära att han gör mål i första, det är ju svinviktigt.
Ja, och en hyfsad jävla assist också. Mm,
exakt.
Får vi lov att säga.
Ja, det är bra alltså.
Ja, och avslutet från Simon är inte dåligt det heller. Så det var ett jävligt snyggt mål, ska vi ha med oss. Men du, det blev lite rabalder efter den här matchen. Värnamo, som vi skickade lite skit på. Att så här, varför vill ni inte vara i rampljuset när ni får möjligheter att vara det? De verkar ju ha ändrat sig.
De tog in sin egen Robert Laul.
Fick du det namnet sagt i den här podden för första och kanske också för sista gången. Ja. Men det var en jävla matchrapport, krönika-aktig alster som dök upp på deras hemsida, som inte landade jätteväl hos Simon.
Alltså, om man ska bara säga vad jag tycker själv, så jag tycker ju att det är kul att det körs, så att säga.
Ja.
Sen så kan man ju också säga, hej, officiella hemsidan. Mm. Då kanske man inte ska dra ut en svenska fanstext. Men vad fan, det är roligt. Och jag tycker att det är roligt att de skickar ut den. Jag tycker också det är roligt att folk vevar på den. Och jag tycker det är roligt att Simon går hela vägen och får den nedstängd. Alltså det är väl kul när det händer grejer. Man ska inte sitta här.
För
det har varit så många så här, som journalister och sånt där. Ömma tår. Ja, men det är trots fan att vi har ömma tår. Det är det vi är här för, vi supportrar. Vi ska inte sitta här på några jävla höga hästar. Vi ska ha jävligt ömma tår. Om det är någon som svingar mot våran klubb, då skickar vi tillbaka på dem. Eller,
men är det inte en jävla dagisnivå att Simon Thern ringer pappsen? Mm. Alltså, pappa, kan ni plocka ner den? Den var elak.
Ja,
det, alltså, vad fan är det för någonting?
Hej, jag satt här jag vet inte om det var onsdags eller måndags och tyckte att det var oerhört töntigt av giffarna att gå så pass långt att till och med sparka en spelare, för att nu kommer vi. Oskar Linnér, vi skulle inte prata mer om honom, men han var inne på det, att så här, jag är inte en spelare som säger inga kommentarer, men agerandet från giffarna kommer ju göra att vi kommer få se fler inga kommentarer från spelare som egentligen kanske vill prata. Och det här är ju också en sån grej, alltså jag håller ju med dig om att det är kul när det händer grejer. Låt dem köra då, ja. Värnamo. Och så får väl hela jävla allsvenskan lära sig att så här gör Värnamo.
Just med Simon så tror jag snarare att han typ skämdes för sin moderklubb. jag tror att det var det liksom. Att han kände, vad fan är det här? Kommer ni upp hit och så är ni så pinsamma? Ungefär så tror jag han kände. Men Det kan man förstå om man kommer därifrån liksom, på något sätt. Att nu kommer lillstan här liksom, och känner han, vad fan, skäm inte ut oss. Liksom.
Ja, men jag tror att det är faktiskt en rimlig take också. Ja,
att det är så nu att om man bor i Värnamo eller till Värnamo så kan man inte säga något elakt om Göteborg. För då ringer Simon till pappa och gråter.
Ja, det är faktiskt... ja,
men det fanns ju också en sekvens i matchen där. I halvtidsintervjun att Simon stod och var lite nedlåtande mot högerbacken tror jag, som heter Netinho. De har också en kille som heter Wendersson som jag tycker är kul. Mm. Det är så budgetversionen av Wendersson.
Ja.
Men om man tyckte att han skulle spela Allan Ballan och sådär. Och det var ju den här texten inne på också då, men nu ska jag ge den ännu mer uppmärksamhet.
Men nu finns det ju inte kvar, så nu är det bara att köra på.
Men då kommer det ju fram sen också då att den här Netinho hade ju kallat, han hade ju sagt något om Simons mamma. Ah. Vilket blir roligt eftersom det är ju den här killens tränares fru.
Aj då.
Tänkte inte på det.
Det var kanske inte helt genomtänkt.
Nej, så att det fanns många lager och bottnar i det. Och det tycker det, vad fan, kör. Om Simon känner, vad fan är det? Det där vill jag inte se. Då får han bli sån. Det är gott, det är bra att han slår ifrån sig. Ta ingen skit.
Sen är det ju märkligt att så här, jag kan tänka mig hur det ser ut i ett allsvenskt omklädningsrum inför en match. Att man sätter ju upp motståndarnas startelva. Mm. Man har liksom grejer att så här, den här spelaren är hög fotad, han tar hand om fasta, han är stark på huvudet. När Värnamo möter IFK Göteborg, då bör de ju på Simons liksom egenskapslista ha, han är vår tränares son. Alltså, att den inte har nått hela vägen till Netinho som spelar en mot en mot Simon.
Just mammaskämten.
Ja, det är inte läget idag att dra dem i och med, av förklariga skäl.
Ja. Om man inte då har svårt för tränaren, för då slår man ju två flugor och en smäll.
Ja, men det är dumt att göra det i premiären, för då är det bänken i 29.
Sen måste jag också säga, jag har ju väldigt lite till övers att Simon Tern har förklarat själv. Allan Ballan är ju ändå ett uttryck som man har saknat. Ja. Intervjuerna. Det känns så liksom, hur jävla också, liksom, professionell fotbollsspelare och säga det.
Liksom, också ett uttryck eller som liksom passar rätt bra in på Simon själv. Så det blir också rätt kul.
Men å andra sidan så understryker han det då genom att faktiskt vara bäst på plan. Jag får skydda honom lite. Jag vill se mer svinga från Simon Tern.
Ja, alltså, det var jag tydlig med när vi pratade med Simon Tern i programmet. Att jag älskar ju spelaren Simon Tern och jag hoppas ju nu när han har gått liksom, han har valt den vägen han har valt i att spela Helsingborg, Malmö, AIK, Norrköping, IFK Göteborg. Jag hoppas att det blir Bayern och Djurgården också. Mm. Alltså gå hela varvet.
Du kommer jobba alla. Tills han lägger skorna här på hyllan, så kommer du jobba den.
Jag kommer jobba den.
Spelarnas svar på Marcus Birro.
Det är en passning jag inte hatar att höra heller. Hörni, vi ska ringa upp mittback i IFK Göteborg, Kalle Johansson, och kolla hur läget är med honom inför den här matchen. För vi kallade ju premiären för godkänd. Och inte jättemycket mer, utan 3 poäng mot en nykomling. Nu har vi med oss Kalle Johansson. Godkänd och inte mer, sa vi om er premiärmatch mot Värnamo. Håller du med?
Ja, det var bra beskrivet.
Härligt. Hur är läget?
Det är bra tycker jag. Vi jobbar på, förbereder oss inför Helsingborgsmatchen, men det känns bra.
För de som inte vet då, så försökte jag leta långt ner i lådan. Förutom Simon då, som har spelat i alla klubbar, för att hitta någon som har spelat i Helsingborg också. Och det har Kalle gjort en gång i tiden. Så ja, därför tog vi med Kalle idag. Och för att han är så snygg också.
Ja, vi behövde höja den standarden i det här programmet. Så Kalle fick vara med för det också. Men du, vi börjar där då. Hur är det att komma tillbaka till Helsingborg igen?
Nej, men det är klart det ska bli jäkligt kul. Det är en av höjdpunkterna på året. Att man får komma till Olympia igen. Så att, jag hoppas att det kommer lite folk också. Det såg inte ut som man hade sålt jättemycket biljetter. Så det var lite tråkigt. Men jag hoppas det blir bra stämning och att planen är rätt okej också.
9000 är det väl just nu. Och det är fortfarande lite tid kvar till den där matchen. Och det känns också som att Helsingborg, rätta mig om jag har fel Olof, men det känns som att Helsingborgs publiken är lite så här. De vet att det inte blir slutsålt. Man behöver inte köpa biljett 10 dagar innan den här matchen. Utan...
Också en otroligt väderberoende publik, så är det liksom lite plusgrader och sol på söndag så kommer det nog ticka på lite där.
Men Kalle är lite gamla skolan, så han gillar ju när det snöar och sånt där på Olympia. Det är hans grej, då kan han trycka från lite mer i glidtacklingarna, va?
Exakt, man glider lite bättre.
Men det här med gamla klubb och sånt där, alltså, är det där verkligen en grej? Så bryr man sig egentligen om att man kommer tillbaka till sin gamla klubb? Respekt mot gamla supportrar och sånt. Förstår du vad jag menar? Eller är det någonting som vi supportrar blåser upp? Liksom?
Nej, men det är klart man bryr sig. Det är ju alltså, speciellt om man har varit i en klubb så många år. Jag spelade i Helsingborg i 10 år. Och det är klart att man känner jättemycket människor som kommer och kollar på matchen. Det är väl främst det, att man vill göra en bra prestation för att det är många man känner som tittar. Men sen är det också klart att det är mer speciellt kanske första gången man kommer tillbaka. Nu har jag ändå spelat mot dem några gånger. Och när jag spelar i Falkenberg och så. Så att, men det är klart det kommer alltid vara speciellt att komma tillbaka.
Så kommer du fira om du är mål?
Bra fråga. Nej, men alltså jag är väl ingen jättebra firare oavsett kanske.
Nej, men jag tänkte så här,
om jag nu skulle göra mål så blir det väl bara en knyten även då. Så nej, men det är... Jag tycker ändå man ska få, alltså man ska ändå få bli glad när man gör mål liksom.
Ja, och speciellt alltså är man mittback, det är inte så att du kommer inte göra 13 mål i år liksom.
Nej.
Jag tänker, gör man ett mål, då vill man ju inte bränna firandet bara för att det är sin gamla klubb. Man vill väl köra knäglid och hela vägen när man vet att så här, jag kanske gör 2-3.
Nej, ja, exakt. Nej, men det är alltså, jag tror bara man visar respekt, man behöver liksom inte, det behöver inte vara det värsta firandet liksom. Men det är klart att man får bli glad, annars är det ju fel liksom.
Sen så har vi väl en ganska hård match i matchen mot Van den Hurk, antar jag. Det är ju Kalle som är våran nick mittback så att säga. Så att vad har ni fått veta om honom, Kalle? Så jävla ledande fråga.
Ja, nej, men det, alltså jag vet ju han som spelare, han är ju jäkligt bra in i boxen och är duktig på att vara in, smart spelare, stark, så att det är klart att vi har pratat om det och hur han rör sig in i boxen så att vi är beredda på det. Han gillar att komma mycket på blindsidan på oss mittbackar. Och, så att, det gäller att vi är påkopplade där och fångar upp honom tidigt.
2000 blåvita där någonstans. Vad är det som väntas på Olympias borta sektion, Jocke?
As we speak så tror jag det är där någonstans vi har sett.
Okay. Jag tyckte du ställde den frågan bra nämligen till Stare i ditt senaste avsnitt med honom. Att så här, hur mycket påverkar faktiskt supportrarna? Alltså, tänker man på det? Känner man det någonting under match? Eller är det också lite så här klyscha som vi supportrar gärna gillar att dra upp?
På en bortamatch alltså?
Ja.
Ja, men det är ju en klyscha av en anledning, men det är klart att det påverkar mycket. Alltså, bara nu premiär mot Värnamo var ju helt otrolig. Liksom. Då känner man ju att man alla höjer sig några procent till. Och som du säger, alltså har vi ett stort bortafölje på matchen också så får du ändå den lilla hemmakänslan när du får spela mot dem eller när du har dem i ryggen. Så att, det är kul att det kommer 2000 och kolla nu på söndag. Så det känns ju riktigt bra.
Vi har haft med Simon i det här programmet tidigare och då landade vi någonstans i att så här blå, eller jag kanske landade i det ensam. Jocke, du hakade väl på också att så här, det känns som att det är inte så jättemånga som har pratat om Blåvitt som ett lag som ska utmana om Europaplatser. Går man igenom eran trupp spelare för spelare och så har man också i åtanke att Simon hade det lite turbulent förra året. Han verkar ju vara tillbaka i toppslag redan nu. Ni har Mackan och Oscar med från start den här säsongen. Alltså det känns som att får ni, känner ni själva också att så här, får vi träff så kan det här bli en riktigt bra säsong? Eller känner ni att så här, så länge vi är bättre än förra året så är det okej?
Okay? Nej, men ja, alltså hela laget tror stenhårt på det, att vi ska kunna vara uppe och liksom kriga om topplaceringen. Och som du säger så känns det som att vi är mycket längre fram redan nu än vad vi var jämfört med förra året. Och vi har bra spelare, vet vi, och vi är svårslagna när vi får det att stämma. Så att vi absolut att vi ska kunna vara med och kriga. Och vi sa det också, får vi en bra start, vi får lite momentum och kan liksom bygga vidare på det så finns det alla möjligheter. Och nu fick vi en bra start mot Värnamo. Även om det inte var den bästa spelmässiga matchen så var det ändå en viktig trepoängare. Så att vi tror absolut att det är möjligt.
Stare som tränare då? Jag som AIK minns ju när han tränade oss till ett guld 2009, slog Blåvitt i sista matchen. Han körde ju en del, har man ju fått lära sig efter hans sköna citat som man behöver tänka till lite kring. Alltså han hade ju nått in och, jag tror det var ju den Blåvitt-matchen i paus när AIK ligger under med 1-0 och han kör. Vad gör man när man är ensam inträngd i ett hörn mot 10 pers? Man sparkar först. Och då var det så här, jag behövde tänka bara, vad fan menar? Och är han fortfarande liksom, kan han köra sådana grejer fortfarande där man som spelare behöver tänka lite grann på, vad fan är det menar här egentligen?
Nej, men han gillar ju att berätta lite roliga historier och lite kuriosa, så att han är jäkligt skön på det sättet faktiskt. Vi har ju en fasta coach också som heter Patrik som är riktigt rolig också. Så att de brukar de två brukar bråka lite med varandra eller tätas med varandra. Så att det blir rätt så rolig, bra stämning faktiskt.
På tal om den här fasta situationen, coachen då. Han har gjort jobbet i vinter, inkastvarianter och annat.
Ja, han var lyrisk efter förra matchen kan jag säga.
Det förstår jag. Så han ropade hem det som sina 3 poäng.
Ja, nej men exakt. Nej men det är klart att det är någonting vi jobbar mycket på och han är en riktigt duktig coach liksom. Så att, och det vet vi själva om. Vi har många bra huvudspelare i laget så att förhoppningsvis så om vi kan få till det ännu bättre detta året när det gäller fasta så får vi rätt många mer gratispoäng på det sättet.
Jag hade väl en annan sak som jag tänkte som var lite utanför boxen här. Jag vet att Kalle är ju den bästa golfspelaren i IFK Göteborg.
Är det sant?
Vad är det du har Kalle i handicap?
3,6.
Jag tänker, är han också den bästa golfspelaren i Allsvenskan?
Är inte, Simon har ju påstått sig vara otroligt bra. Är det en skarv?
Simon ska vara riktigt duktig faktiskt. Jag tror han har nu lägre handicap än vad jag har. Så. Så att, sen är det bara att det är svårt att få med honom ut på rundorna. Simon han skyller alltid på att det är något som händer. Så att,
typisk.
Men, typisk. Jag tror Simon är nog snäppet vassare än jag är.
Simon, typisk sån som satte en bra runda för 10 år sedan och sen så lever han på den, går han inte ut. Men, ja. Men kan man hitta någon i något annat lag som är under det i handicap i golf? Jag vet inte om det är intressant. Jag tyckte det var en kul grej att veta bara.
Antonsson är jäkligt duktig också faktiskt. Han har spelat med någon gång i Helsingborg.
Kan vi få in från folk? Chatten kanske?
Ja, där får ni fylla på. Det vore roligt att köra. Alltså, vi har ju ett sommaruppehåll på en månad. Då borde vi köra en liksom golfsvenskan. En från den faktiskt, bästa från varje lag.
Jag har faktiskt snackat om det. Att det har varit riktigt kul att dra ihop någonting. Alltså man får ha typ 3 spelare från varje lag och någonting. Och så kör man en rolig grej. Och det liksom.
Ja, det vore faktiskt riktigt. Det ska vi fan börja plugga lite för. Ja. Bra!
Jag kan inte tänka mig att IFK Norrköping har en enda bra golfbana. Jag satt och försökte tänka, vem har vi som är bra på golf? Jag kommer inte på någon jag kan tänka mig är bra på golf.
Ja, där får du forska.
Ja. Erik Smith hade väl någon sån här raketkarriär där.
Ja,
han alltså, sig ner till typ 0 i handicap på ett år eller sånt.
Ja, han började spela golf en sommar. Ett år senare hade han typ 1,0 eller något sånt. Det var helt otroligt.
Men om vi får hämta gamla spelare så tar ju vi Simon Tern och Erik Smith och skickar ut.
Simon Tern har den här, han är fortfarande att han får byta klubb. Alltså fönstret öppnar så han hinner byta tillbaka.
Med tanke på underlaget också så kommer de ju tro att det är minigolf då.
Ja, det är sant. Det är sant. Du, Kalle, tack för att vi fick prata med dig. Kör hårt här i helgen mot ditt gamla gäng. Jag hoppas på ett firande. Jag hoppas ju på ett rejält sådant, även om jag hoppas att det blir, eller jag tror att det blir respektfullt om det är mål. Men kör hårt!
Tack så mycket.
Ha det bra.
Dröm att han gör mål, drar tröjan, kör dubbelfucken mot Helsingborgs klacken.
Ja, det är klart att det är en dröm man har. Men
vet inte riktigt om vi kan kalla det där.
Men vad känner du för Kalle?
Jag tycker det är en mittback som jag respekterar som otroligt duktig. Jag tycker bara det är tråkigt att han är i Göteborg och inte hos oss. Jag tycker det är en sån spelare som... Vi har ju några sådana som vi tappat along the way. Och det är ju en sån spelare som jag gärna hade sett i dagens HF till exempel. Men ja, så att det är ingen... Jag har något direkt ont om att säga. Men ja... Nej, bara mest tråkigt att han inte spelar för oss, tycker jag.
Men han är hyfsat gjuten hos er. Viktig kugge har han gått och blivit.
Ja, men så är det. Vi har ju bara 3 mittbackar. Så att, jag hoppas inte att någon av dem ryker så. Så att, verkligen. Har, när man kikar sådana här statistiksidor och sånt där, så har han oväntat bra defensiva stats. Som man hajar till. Bara, oj, shit, är han så högt upp i de listorna? Så att... väldigt fin på det.
Och kommer ju få att göra i helgen för att Van den Hurka är ju, du var inne på honom. Det är ju en anfall att hålla koll på.
Ja, men det är väl det som de verkligen har som är riktigt, riktigt farligt Helsingborg.
Ja, i alla fall som är liksom, har gjort det i Allsvenskan förr. Sen finns det ju spelare som man hoppas på. Gigovic vet vi inte riktigt vart vi har. Taali som vi alldeles strax ska plocka in, men Van den Hurka är ju den stora stjärnan, om man säger så.
Ja, men och det är också när han är i vårat straffområde, det är då det kan hända grejer. Det kan ju faktiskt räcka med att han vinner en duell för att det ska gå 3 poäng till Helsingborg i en sån match. Så att, självklart, det blir klyschigt att prata om det, men vad fan ska man göra liksom?
Vilket han ofta har gjort ju för oss också, superettanmässigt och i Allsvenskan, att han gjorde ett mål och sen så, han gjorde mål på en chans och sen var det som behövdes liksom.
Ja, och det pratade ju du om väldigt mycket, alltså ert superettanår i fjol, så var det så här, spelet var inte alltid jättebra, men ni hade Van den Hurk och ni visste att det räcker med ett inlägg så vinner vi med 1-0 här.
Exakt.
Spännande, vi ska prata lite grann med Taha Ali också, som ju har gått och blivit utsedd till allsvenskans Messi. Vart anmäldet av Alexander Axén här inför Bayern-matchen.
Dåligt tecken.
Ja, det är inget bra tecken. Vi ska kolla hur det känns att ha det. Dessutom så är Taha Ali kanske just nu allsvenskans mest kända spelare. För han har gått och blivit viral på TikTok med 1 miljon visningar. Så att, Taha, du får börja med det. Hur känns det att vara allsvenskans mest kända spelare?
Det är lite att ta i, men det var, alltså, jag kan inte fatta den där trötta finten på 1 miljon visningar. Det är det som chockar mig lite. Typ,
alltså, jag ska vara ärlig och säga att jag håller med dig. Jag har sett dig göra bättre grejer än sådär.
Ja, nej, för mig är det sjukt. Men jag tror jag, det måste vara mina landsmän, jag tror mina somaliska bröder som har bara likat och likat. Det måste vara någonting.
Okej, men du, inför premiären här mot Hammarby så gick ju Alexander Axén och Discovery ut och kallade dig för allsvenskans Messi. Det är inget bra tecken, säger Jocke, att få liksom smeknamnet allsvenskans Messi redan nu. Det blir lite farligt, och vi såg ju match mot Bayern också. De var ju ganska tydliga i sin taktik att Taha Ali ska vi sparka ner.
Ja, nej, det var faktiskt en riktigt tuff match mot Bayern borta där, och nej, men nej, jag tycker inte att man ska dra in i den här kategorin Messi med allsvenska, och säga det är ju löjligt, men jag vet, alltså, om man har gjort det bra, så jag tror det ingår i man att man ser, man får lite rubrik också, men allsvenska Messi, det är fan lite att ta i också. Ja.
Men du, förra året så var det ju lite hackigt för dig, utlånad till Västerås där det tog fart ordentligt, nu i Helsingborg. Känner du att du har hittat rätt i Helsingborg inledningsvis?
Nej, absolut. Jag känner att jag har kommit till en klubb där det får vara lite mer själv, typ lite lätt, som hittade min roll lite i Västerås. Känner vi är en del, var en beblandning av en del unga och vissa erfarna, och men jag känner att jag har kommit till en klubb där jag få ut hela mitt spel, och det var viktigt för mig att ta det här steget, för att föregående år inte spelade så mycket, och då var det viktigt för mig att komma till en klubb där jag känner att jag får ett bra förtroende och jag kan utvecklas i min egna lilla bubbla, typ. Så
jag tänkte på det, du och Gigovic och Jupi var ju ute efter Hammarby-matchen och kritiserade insatsen och tyckte att ni inte gjorde det tillräckligt bra och sånt. Hur är liksom den kulturen i laget? För jag har ju följt Helsingborg väldigt länge, och de senaste åren har vi saknat de där karaktärerna som vågar säga att så här, det här var en skitinsats, eller nu var det inte det, men ni fattar grejen. Liksom. Hur är kulturen i laget? Har ni liksom, känner du att ni har den där, det är ju en sån där som man brukar säga att, som ledare kan göra, att man har många ledare i truppen. Hur ser du på det?
Nej, men jag tycker ju det är viktigt att vara självkritisk, speciellt när man känner man inte kommer upp i nivå. Sen, man ska ha förståelse, Bayern borta, det är en svår match. Vi kanske inte var tippade att vinna, men alltså, man ska inte acceptera och ha en sån insats och förlora på det sättet när vi inte skapar några chanser heller. Och, jag tycker det är viktigt. Det sänder också signal till laget att man ska inte nöja sig att förlora med Bayern borta, och även om det är en tuff match. Och så. Nej, men jag tror det är det, att det får inte bli en acceptans. Jag tror då blir det en negativ spiral i laget också.
Och det här samarbetet då med Gigovic som har kommit in sent här, Van den Hurk blev kvar. Det finns ju individuell kvalitet i er tre som sticker ut, även ifall ni är ganska annorlunda som spelare. Men känner du att det börjar sitta mer och mer nu? Det har ju varit lite hack i försäsong med att Gigovic kom sent, Van den Hurk har varit lite skadad och sådär.
Nej, men det var ju, vad blir det? Det blev andra matchen typ, vi spelade tillsammans, och vi hade en försäsongsmatch tillsammans med Öster i en repet, och sen jag tror vi började förstå varandra lite mer på träning, men det kommer ta lite tid, för vi har precis hittat elvan och så, men vi har en del det är olika typer av spelare. Vi har Gigovic lite box to box, Lingman lite fin, åtta Jupi en bra sexa, kan styra och ställa. Så jag tycker vi har många olika typer av verktyg som vi kan få ut mycket av varandra. Typ lite så känner jag absolut.
Jörgen Lennartsson har ju gjort sig känd genom att vara en så här klassisk allsvensk tränare. Vi har med oss Jocke här i studion som är Blåvitt supporter. Du har haft honom, och då har det varit klassiskt svenskt 4-4-2 och ganska mycket defensiv, ganska mycket kontring. Nu har ju Helsingborg med din tränare varit inne på att det ska vara 4-3-3. Det ska vara lite mer offensiv balans. Delar du den bilden, eller kommer det vara ett Helsingborg som ska framåt i år?
Nej, men absolut. Jag känner vi... Ja, alltså de lite i superrättan, de var ju ganska direkta där lite med mitt löper och Hurk duon där ganska rakt. Men jag känner i år vi har fått lite olika typer av spelare som har... Vi har en annan dynamik. Vi kan båda, båda hitta boll, alltså båda komma ut i kanten och kunna hitta instick genom mitten. Så jag tycker vi har hittat en bra balans som vi försöker både utnyttja både i träning och match nu. Men jag tror alltså utöver en längre tid, jag tror det blir... Alltså, jag känner absolut att vi är ett lag där vi kan anfalla på olika sätt. Typ inte så.
För egen del då, det är ju ofta så att man tas... Är man, alltså får man dels rubriken Allsvenskans Messi, får man dels, eller har man dels de egenskaperna du har, att du är oerhört skicklig en mot en, du är en vass dribbler, och vi såg ju att Bayern använde ju taktiken ganska tydligt att gå hårt mot dig. Nu är du uppe, du gjorde det väldigt bra i Superettan, nu är du uppe i Allsvenskan. Hur ska du göra för att liksom undvika att få samma behandling som du fick mot Bayern senast?
Nej, men det är väl bara att nej, men såna match som Bayern typ, alltså till exempel att när man väl kanske lockar till sig 2-3 spelare, då är utan någon annanstans. Då är det att utnyttja sina medspelare bättre och vara lite mer snabbtänkt. Och jag kände där Bayern var väldigt smart över att de kvävde min yta så mycket som möjligt när jag väl fick bollen. Och så. Men jag tycker det är en sån match man drog stor lärdom av, där man vet att när man väl får bollen, det måste vara mycket snabbtänkt. Tänka mycket snabbare, för det är nivå upp från Superettan där man känner att man har kanske lite mer tid. Men jag känner det är någonting jag kommer kunna anpassa mig till matcherna framöver. Och det var en bra match faktiskt att få första matchen där.
Jag tänkte på det, jag läste intervjun med dig i Helsingborgs Dagblad med Erik Persson, som jag tyckte var väldigt fin, där du berättade lite om din bakgrund och sånt, och du känns som en otroligt lugn person. Jag tänker det är väl klokt att ha den med sig nu när, alltså för alla, när man liksom hör Allsvenskans Messi och sånt, att du känns som en spelare som, och en människa som tar det här med ro och som liksom kan växa in i den här rollen. Är jag helt snett ute på det, eller har jag fått rätt bild av det?
Nej, men ja, absolut. Ja, det är i alla fall det jag försöker sträva efter. Sådana rubriker som Allsvenskan säger att det för mig betyder att jag tar inte någon stor vikt för dem. Jag ska vara helt ärlig. Alltså, det är så här, inte att ta inte mig fel. Det är att jag känner att jag är ubis. Men det är bara att alltså, jag känner att jag är ute bra. Och sen självklart man får bra rubriker. Men det är inget som jag svävar iväg. För jag vet fortfarande att jag måste jobba fortfarande lika hårt. Jag har tagit ett steg upp nu i karriären. Och Allsvenskan är en ny scen för mig. Och jag måste fortfarande bevisa mig. Jag har inte gjort någonting på den här nivån. Jag måste kriga mig och visa varje träning och varje match att jag ska spela på den här nivån och kan göra det bra. Och för mig det krävs mycket jobb och tålamod typ det.
Jag har en fråga från mig och många andra. Jag sitter och pillar på om jag ska ta in dig i mitt fantasy eller inte. Ska jag det?
Nej, men alltså, det är svårt för mig att motivera. Men,
en match emellan.
Ja, en match. Men det återstår. Du får bestämma dig efter Göteborg-matchen.
Mm. Tack.
Vad har vi för prislapp?
Den är ganska billig och jag tänker ju, du var ju otrolig under försäsongen också måste jag säga. Så att jag har känt att det kan vara liksom den här säsongens Oliver Berg-fynd om man är tidig på det liksom.
Jag går god för att han ska in i fantasy.
Ah, okej. Jag fingrar ju på ett tidigt frikort här så det är mycket möjligt att Ali hittar inte det. Hur taggad är du på hemmapremiär då? Det snackas om publiksiffra på runt 10 000. Det kommer vara 2 000 blåvita supportrar där. Det är ett klassikermöte som väntar. Hur är matt? Dan, har ni varit ute och känt på den? För det brukar det vara snack om.
Nej, faktiskt inte. Mattan har vi inte känt på. Vi tränade idag bredvid Olympia, en annan matta där vi kände på. Men utifrån, när man kollar uppifrån där i matsalen, den ser ganska fin ut. Jag hoppas den håller sig nu. I premiären, men det ska bli riktigt rolig match. Känner det bra. Det blir över 10 000 och det blir ganska mycket supportrar. Men jag känner vi ska bli kul att spela i sin hemmaborg och vi ska... Nej, bara kul att spela igenom det spelet. Och sen ska vi få bli slavar första tre också nu hemma.
Fan vad fint. Har du något mer, Olof? Eller ska vi tacka för medverkan här?
Nej, jag tänkte väl bara säga att du får gärna liksom spotta in två mål nu på söndag. Så ses vi på Olympia så kan vi fira ihop.
Ja, absolut.
Bra det då. Och Helsingborg lär ju göra det man tänker att de ska göra nu, nämligen fortsätta mata TikTok med Taha Ali-finter. För du har ju mer att ge på den fronten. Det där var ju som du var inne på. Det var en basic grej du visade upp där.
Ja, nej, det är helt sjukt att den går till någon miljon. Då vet man i alla fall vad standarden ligger dit.
Fattar vad vi har i oss då, om det där var 1 miljon. Sen när han gör det på riktigt.
När han börjar göra riktiga grejer. Det där var ju ingenting. Alltså.
Det var ingenting alls. Det var ju hemma på passen.
Ja, herregud. Det blev ingenting av det. Hörru, kör hårt då, så hörs vi.
Det ska jag. Tack så mycket. Ha det så bra.
Detsamma. Ciao.
Jag älskar att du höjer publiksiffran med 10 000.
Nej, men det kommer väl vara, det är 9 000 sålda. Matchen är ju inte om en timme, utan den är ju, jag gissar, det kommer ju alltid några liksom, de här late som dyker upp på matchdag liksom.
Fin spännvidd vi har på gästerna här faktiskt. Alltså vi har den ganska ändå brunkiga mittbacken Kalle Johansson med skånsk dialekt, och så har vi dribblen Tärli som verkligen är
kändis.
Ja, det är verkligen andra delen av spektrat. Jag gillar det.
Ja, och senaste programmet hade vi med oss 18-årige Otto, en av 9 borta supportrar på vad den nu heter, arena i Norrköping. Så att jag menar, det är högt och lågt.
Mm, fina Platinum Cars Arena, tackar som frågar.
Just det, så var det den hette. Ska vi, innan vi släpper Helsingborg, Göteborg helt då, det är ju en jävligt trött spaning, men om vi säger så här, Helsingborg torskar den här matchen också, står på 0 poäng, är det fortfarande liksom, det är ingen ko på den här isen, utan vi trummar på här och vi hade ett tufft schema och...
Jag tror det har jag lite med också, så här, nu är det stolpe utsvar, men det blir också lite beroende på prestationen. Blir det 1-0 och vi ändå gör en helt OK match, så tror jag då så ändå det lugnet finns. Det, om man jämför med säsongen 2020 när vi åkte ut, så gjorde vi inget mål på de första matcherna. Vi har gjort mål mot Bayern. Skulle vi göra en OK prestation nu? Alltså, det är klart att det börjar skaka lite i benen, tror jag. Men det är inte någon sån där... Det är inte Cedergren out-grejen.
Nej.
Vi hamnar inte riktigt där.
Jogga sitter säkert oavsett hur det går här.
Men alltså, Helsingborg måste väl vara stor favorit i den här matchen? Alltså, nykomling på hemmaplan... Gör en bra första match, möter ett blåvitt som har varit på dekis och som ändå fick med sig poäng, som kanske ska sitta lugna. Så. Allt är väl upplagt för en Helsingborgs seger här? Eller?
Det kan man tro, Jocke. Men jag är ju inne på Unibet och kikar lite på oddsen, va? Det är väldigt jämnt ändå. Helsingborg, 3 gånger pengarna. Blåvitt, 2,60. Och sen är krysset högst tillbaka, då är det 3,25 gånger pengarna. Så ja... Känns,
bara kört hemma segern där utan tvekan. Lägg in några hundar, så.
Ola, han går med på att Helsingborg tar favoritskapet där i den här matchen.
Ja, så otroligt ostor klubb som jag sitter av IK Göteborg och försöker lägga över. Det är på nykomlingen, eller hur?
Jag vet ju nämligen att det är en väldigt så Jörgen Lennartssonsk grej att alltid försöka lägga över favoritskapet på de andra.
Jag gillar en mindgamet från Jocke som
försöker ta mig in i Jörgens huvud igenom. Ja.
Ingen vill vara, eller jo, Helsingborg, du tog favoriten.
Ja, men jag får väl brösta den då. Jag tar favoriten då.
Ja, det är fan pikt att göra.
Ni som känner att ni vill rygga där, gå in och lägg till 3 gånger pengarna på Helsingborg då. Det gör ni på Unibets hemsida. Måste vara 18 år och spela inte om man har problem. Då är det stödlinjen.se som gäller.
Vi släpper det mötet för nu då, så fokar vi på det som på riktigt är en tidig ångestpuck i den här serien. Det utspelar sig på Friends Arena 17.30 söndag. För då tar Bartosz Gzelak, allsvenskans svåraste tränarnamn, AIK, emot IFK Norrköping. Rickard Norling tillbaks på gamla jaktmarker. Och ja, vi mår ju piss, du och jag, Tapper.
Ja, det är ju alltså förutsättningarna att efter den här matchen kommer... Antingen AIK eller IFK Norrköping står på 0 poäng, eller båda på 1 poäng. Och sen har ni Malmö borta och vi Djurgården borta. Det är ju, alltså ett av lagen kommer ju hamna i kris. Eller båda.
Ja, eller båda. Alltså, ja,
det är för
0-0
tidiga
här.
Kriser.
Ja, det är det definitivt. Men ska vi gå igenom den här premiären lite kort då? Vi pratade ju lite om Varberg senast, men det var ju ett match som ni vinner 8 av 10. Alltså spelmässigt, men ni lyckas på något sätt förlora den. Och ni gör den ju också på ett sätt som gör att den blir tyngre. Då är ju gubben som ska vara utvisad, skickar ut Dagerstål. In kommer Theo Rask, schabblar bort det där, blir utbytt i samma match. Alltså Norling är ju inte sen på att bränna honom genom att plocka ut honom efter målet där också. Men det var ju illa på så många sätt det kunde bli. Dessutom en tom långsida, mer eller mindre. Dessutom lite intern gurgel i hemmakurvan. Så att det är inte uppåt i... Alltså man tyckte ju att man... Det här, vi inledde programmet med att köra en sån här hold my beer. AIKs torsk borta mot Häcken, den sög ju. Men så tittar man på att Peking faktiskt torskar hemma mot Varberg.
Ja, det var ju snabbt som det kändes som en så symptomatisk match de senaste åren för oss. Liksom, att vi har haft så jävla många sådana där matcher. 2019, 2020, 2021 och 2022. Nu då, alla än så länge. Det var ju en speciell känsla, för första halvlek såg ju riktigt, riktigt bra ut. Jag tycker vi borde såklart fått in något mål, men man kände att så här, fan, det här ser bra ut. Vi kan gå mot en bra säsong. Klipp till liksom 20 minuter senare. Dagerstål har blivit mördad och utbytt. Och backlinjen ser helt plötsligt superskakig ut. Varberg leder. Det blir slagge på vår egen kurva. Alltså som du säger, det var ju för mycket skit. Alltså, men Vi kan, jag vet inte varför, för det känns inte så IFK Norrköpingskt, men det känns inte som vi kan göra mål riktigt i de här matcherna. Det känns ju som att våran, om vi ska tappa poäng hemma mot Varberg, ska det ju vara att vi leder med 2-0 och schabblar bort det på något sätt. Det hade ju varit mer typiskt oss, men det känns bara, jag ser inte hur vi ska göra mål mot Varberg eller Mjällby år, för att det vi gör är ju mata inlägg på Totte Nyman som förvisso är kanon där inne, men blir väldigt ensam och ja, det sitter ju inte riktigt alltså.
Det blir mer och mer Örebro.
Ja,
det vill man inte.
Vi är ju Örebro fast sjunde platsen.
Becoming Örebro.
Men du, Jocke, du, var det du eller var det din kära kollega Patrik som körde spaningen om överspel på målskyttar? Och då var det Kalle Holmberg som inte, där sticker man ju inte ut hakan och säger att Kalle Holmberg kommer göra få mål i år. Men du hade två gubbar till där.
Nej, det var Patrik.
Ja, det kanske var Patrik som körde den, va?
Mm, han sa att
under 11 mål totalt för trion.
Var det Gudetti och...
Ja, det var framförallt en av dem var ju Totte Nyman. Och det jag tänkte säga är att så här, han kanske då att så här, nu är det ju en omgång spelad, absolut. Mm. Men det är ju de här matcherna som Totte Nyman ska avgöra.
Ja, och det var ju lite det som plåstrade över förra säsongen var ju att Adegbenro gjorde mål i de här matcherna. Och vi vann med enstaka målet för att Adegbenro gjorde det i 88:e varenda match kändes det som. Och det är ju Totte som ska göra det i år och det tror jag han kommer göra om han är hel. Men med spelschemat vi har nu som är Varberg hemma första matchen, AIK borta, Djurgården borta, Häcken hemma, Kalmar borta där vi aldrig har tagit poäng mot Rydström någonsin. Det var ju den här matchen vi skulle vinna. Nu finns det ju en realitet där IFK Norrköping har 0 poäng efter 5 omgångar.
Ja, i alla fall inte 3. Nej, utan ett exakt. Eller två kryss kanske ni kan gneta här. Det är inte otippat.
Nej, och nu helt plötsligt då från att efter 45 minuter mot Varberg känns att fan, det blir en bra säsong. Så är man ju helt plötsligt nu i ett läge där det känns att det här kan bli, vi kan bli den här säsongens liksom, det Häcken var förra året som helt plötsligt slåss för att inte åka ur liksom.
Senast du var med här så satt ju Lyr och körde Rickard Norling, första tränare, att få sparken. Den känns inte långt bort just nu.
Nej, samtidigt är det ju, om man ska se de senaste säsongerna så är det ju faktiskt Varberg och Mjällby och sådana vi alltid har tappat poäng mot. Och AIK, Djurgården, Hammarby, den typen av lag vi har ändå gjort det ganska bra mot. Över om man ser de senaste 3-4 åren. Så att visst, vad fan, det kan ju också bli att vi nu tar poäng mot ett lag och vinner mot ett lag de närmaste två och sen slår Häcken hemma och då är allt lugnt igen. Men nu känns det som att det är en himla, det är sliding doors läge nu liksom. Det kan verkligen gå att vi hänger på, det går ganska bra, eller det går käpprätt åt helvete nu liksom.
Det finns inget mellanting här.
Nej, jag tror knappt det.
Det känns som du har mer oro än hopp alltså.
Ja,
jag delar den.
Men det har man väl alltid, eller? Det är väl liksom det är väl det som är hela poängen med att hålla på ett fotbollslag.
Ja, alltså exakt, och där går ju era motståndare i bräschen, där det är liksom hybris och vi är bäst i världen, eller avgå var 50 minut ungefär. Och någonstans nu så har det ju vänts från avgå till hybris i och med att vi plockade eran gamla gubbe Jordan Larsson.
Ja, och det, vi har ju det läget nu där man är den supporten som liksom inte kan förstå hur det inte kan vara bättre än det är. För liksom, jag tycker ändå, kollar man vår startelva, att den är riktigt, riktigt bra. Den är kanske inte Malmö eller AIK eller Djurgården bra, men den är inte långt därefter. Men liksom, ja, men nu när Dagerstål kommit in också, alltså det, jag tycker elvan är kanon, men det ska ju vara en elva som... Vi ska inte kunna gå måla så hemma mot Varberg. Då är ju något fel. Och det är ett prekärt läge nu alltså, tycker jag.
Är ni från Blåvitt och Helsingborg, är ni liksom förvånade, eller vad är eran take på Norrköpings premiär och det som Tapper inne på är att det kan vara himmel eller helvete efter 5 omgångar?
Alltså om vi pratade ju något annat program om att Blåvitt ändå var lite sköra liksom. Men det här känns ju ännu mer så.
Mm.
Och jag vet inte om Norling är rätt person att ha inne i det läget, för det känns som det kan, alltså det ska köras saker ända in i kaklet på något sätt, det ska liksom sminkas över med märkliga sägningar, det liksom, man får inte det där in och göra det hårda jobbet känsla över Norrköping på något sätt.
Alltså jag tror att jag sa det senast jag var här också, men att jag känner att med Norling nu att det skulle kunna lossna och bli svinbra. Men det finns inte mellanläget. Antingen kommer det vara dåligt eller så lossnar det och vi är hur bra som helst. Liksom. Men just nu lutar det ju mer åt det andra hållet, får man ju säga.
Och det jag tycker också är så här, när jag tittar på er premiärelva, så är det så här, Ekpolo som en av tre mittbackar. Det ska han ju inte riktigt vara. Han ska ju få blåsa på.
Men han har faktiskt varit jättebra där.
Jag vet, men så här, Linus ska ju vara den där höger mittbacken. Dagerstål ska vara den centrala. Abdulrazak gick som högerytter i fjol. Nu ska han vara inne mittfältare. Det känns som att det är många spelare som är så här, det där är ju inte din bästa position och det där är ju inte din bästa. Och det där känns väldigt norrlingskt att flytta runt spelare för att han får en egen liten idé om att vänta nu här. Du skulle nog kunna göra det här istället. Och då är det ju som du är inne på att det kan ju bli succé eller pannkaka, men ingenting däremellan känns realistiskt.
Nej, jag håller med och inte, för att jag tycker Ishak framförallt, att han är mycket bättre som central mittfältare. Jag tyckte han kom inte till sin rätt som ytter riktigt. Han är ju i grunden, eller som wingback då, han är ju i grunden en ytter hos oss. Sen när han gick ner som wingback kändes det som att det höll inte riktigt, medan han på det centrala har varit riktigt, riktigt bra än så länge. Och Ekpolo är väl en av de få som faktiskt har gått från klarhet till klarhet i den positionen. Men ja, det finns ju en sån jävla skörhet som är det, exakt det som händer nu. Att det finns vissa spelare, om de går ut så har vi inget där bakom. Alltså om Dagerstål, Ekpolo eller Wahlqvist, som jag tycker är en kanontreback, om de går ut, det finns ingen där bakom riktigt. Alltså det är då Theodor Rask som absolut inte har, han har gått in och tabbat sig lite för många gånger nu. Och går Tott ut så finns det ingen där bakom heller, som vi pratade om förra gången jag var här. Och ja, det är lite skört hela bygget på något sätt alltså.
En match i matchen som jag tycker är jävligt intressant är den mellan de två tränarna, Rickard Norling och Bartosz Gzelak. Vi ska ringa upp Kristoffer Olsson. Han är nämligen både historia i båda de här klubbarna, men också har haft båda tränarna med sig. Nu har vi Olsson på tråden. Hur är läget, Koffe?
Hallå, det är bra tack. Hur är det själva?
Det är bra. Vi sitter och är lite oroliga, både jag och Tapper, och inför det som väntar här på söndag då det är AIK Norrköping. Du är ju född i Norrköping och du har spelat i Norrköping men slog igenom i AIK. Vi kan väl börja med liksom, hur är känslorna för de här två klubbarna?
Ja, men det stämmer. Det är ju, jag spelade ju ungdomsfotboll i Norrköping. Tränade lite med A-laget men gjorde inga matcher. Och som du sa så slog jag igenom lite i AIK, så det är klart att jag är ju känslig för båda, men det är klart att man har det lite större för AIK eftersom det är där man verkligen liksom spelade riktig fotboll, om man säger så. Sen är jag tacksam mot Norrköping, var ändå där från jag var 11 år till 16, så det ska man verkligen inte glömma. Så jag är tacksam mot båda klubbarna såklart.
Köper det. Men du, vi var inne på tränarmatchen. Norling mot Bartosz. Du har ju haft båda, men då var det Rickard som var chef. Bartosz som var tvåa och lite grann som assisterande tränare får man väl rätta sig efter vad huvudtränaren vill göra. Men vad kan du säga om de två som tränare och personer?
Är väldigt bra, både tränare och personer. Alltså verkligen. Sen är de ju väldigt olika så. Jag tror att det var en väldigt stor nyckel då när både Rickard och Bartosz var i AIK där, att de kompletterar nog varandra ganska bra. Sen är det klart att de har sina egna filosofier och de har ju, som man ser på Rickard, har ju kanske ändrat sin filosofi lite. Men väldigt bra tränare, fotbollskunniga och också bra med människan liksom, så att de har gjort det bra och gör det bra, så att det blir en hård tränarmatch.
Hur mycket följer du och tittar på Allsvenskan idag?
Jag följer mycket. Det är ju lite sådär när man lämnar Allsvenskan så är man nästan mer inne i det på något sätt. Så har det varit för mig i alla fall. Sen är det klart att det tajmar ju inte så bra ibland när man själv spelar och sådär. Men när det tajmar så kollar jag ju. Kollat AIK Häcken nu senast. Och sen så försöker man kolla när det är bra matcher, toppmatcherna liksom. Så att det är otroligt kul att följa.
Vi var inne lite grann på att Rickard Norling ibland kan ha lite så här speciella idéer. När du spelade i AIK så var det väldigt tydliga idéer, väldigt ramstarkt försvar, och det var 3-5-2 eller 5-3-2 eller vad det var. Medan han sen efter att du drog började köra Atalanta-spåret och man och fick dojan för det, och nu håller han ju på i Norrköping och har väl lite hybrid av båda de här två varianterna. Men hur är han som tränare? Kan han vara lite så här, lite speciell av sig och ha lite egna idéer som han kör?
Ja, det är klart. Alltså, jag menar, alla tränare är speciella på sitt sätt. Och jag menar, Rickard, det är väl ganska klart så i i Sverige och allsvenskan, att han har sin image och att han kan lägga lite sköna kommentarer och sådär, men han är otroligt kunnig, fotbollskunnig. Sen tror jag att det handlar ju om att få ihop det liksom. Det är klart att med Norrköping har det ju gått kanske lite sämre än vad man trodde, men samtidigt så ska man kanske ha material för också. Jag är inte hundra på att de, just om man kollar på deras spelare, att de har spelare för det kanske på varje position, men jag tror att sätter man det så kan det bli bra. Men han har ju sin filosofi och han kommer ju köra på den. Det är inte så att han kommer ändra filosofi eller gå på någonting annat, det tror jag inte. Han kommer ju köra fullt ut och så kommer det nog bli bra till slut, tror jag.
Norrköpings ordförande, den nye, var ju inne på att så här, vi går för guld. När du tänker på IFK Norrköpings material, håller du med om att det där är ett potentiellt guldlag?
Ja, inte om man jämför med de andra lagen. Sen är det klart att det har ju varit lite så med Norrköping att de har väl kanske varit lite åt andra hållet tidigare, att de inte har sagt att de har gått för guldet, men kanske haft material tidigare till det. Och nu så kanske det blir lite tvärtom, kan jag tycka. Men om man kollar på till exempel AIKs trupp och även Malmö, Djurgården, Hammarby kanske. Men det är klart, man måste ju gå för det. Men jag är tveksam till om de har materialet till det.
Det du menar är att IFK borde gått för guld när de hade materialet för det.
Nej, men alltså, det är klart att de gick för det. Jag menar, det är någonting som man sätter i truppen om man ska säga grejer utåt eller så. Så funkar ju mentala spelet, men jag tror att de har ju haft, om man kollar på när jag spelade allsvenskan egentligen 17, 18, kanske även 19, så hade de ju bättre material än vad de har nu, tycker jag, utan att vara helt inne på spelare och spelare.
Men hur viktigt är det som spelare i en spelargrupp då? Vad en ordförande och vad hela klubben signalerar? Bryr man sig så jäkla mycket om det egentligen? Eller har ni ert eget låsta där ni vet vad ni ska göra och så vidare?
Ja, det är klart att man går in för varje match och vinna. Så jag tror att det är mer liksom så här, att det kan vara en skön känsla att ha att åt båda hållen, att men vi siktar på topp tre, och sen så är man med helt plötsligt och då kommer man lite underifrån, medan som man går för guldet och sen så ligger man 3-4, då är man kanske lite mer pressade liksom. Men jag tror att man i truppen och i laget, i alla fall de som ska vara där uppe liksom topp 6-7 där, att alla liksom vill vinna guldet och liksom tror att man har en chans på det, för så jämnt har det ändå varit om man kollar på tidigare säsongerna.
Innan vi lämnar lite Norrköpingsfokus då, så vill jag bara fråga Jimmy Rickard, de här kommentarerna och grejer han kan dra i media ibland där vi som är utifrån sitter och undrar vad fan det är han säger. Kunde han vara likadan i omklädningsrummet eller? Och dra såna här konstiga haranger om grejer som om liksom Bambi på bete och allt vad det kan vara?
Ja, det kunde han nog vara. Men det var mer sällan än vad det är i intervjuer kanske. Men det är ju skönt. Alltså, jag gillar det ju. Man garvar ju, alla tycker det är kul. Och så tror jag att det har nog blivit en liten grej. Plus att han med det mesta han säger så har han ju en liten tanke. Så jag gillar det. Det sätter lite färg på det, tycker jag.
Får jag ställa en sista fråga då?
Gör det.
Som kanske är känslig, jag vet inte.
Vi ska prata om AIK sen, jag Koffe. Så ställ din sista Norrköpingsfråga.
Det blir nog en bra brygga detta, tror jag.
Ja, men för jag vet att, eller du är ju en del av IFK Norrköping-supporternas ramsa, och vi hatar Gnaget, vi hatar Norra Stå, vi hatar Stoffe Olsson, vi hatar AIK. Hur ser du på det?
Att inte jag har hört den då?
Men det är sällan man hör Norrköpings ramser, så att du är ursäkt. Ja,
så enkla nedtagningar.
Ja, men jag måste ju. Hej, jag måste.
Men vad sa du, vad jag säger om det?
Ja, hur känns det?
Nej, men jag tyckte ju, jag kommer ihåg när jag mötte Norrköping första gången på parken då, så var det ju roligt. För då var det ju som att jag hade spelat A-lagsfotboll och nekat typ ett kontrakt och liksom massa så här. Det var ju jobbigt för min familj som satt på läktarna. Men för mig var det ju bara, gav mig ju bara tändvätska och att man blev liksom taggad och tyckte det var roligt. Men det är klart att alltså, alla har ju sina grejer och liksom fans och där. Men jag vet inte om jag tänkte så mycket på det, för jag inte hörde det, så att det är svårt att kommentera om det.
Ja, men jag var bara för tvungen att få ur mig det. Nej, förlåt men, för oförskämdheten.
Det ska vara lite hetsigt.
Ja, det där hör till. Du släppte den där trötta borta, eller borta sessionen. Det är det ju på söndag visserligen. Men AIK då, hur mycket kontakt har du med AIK idag? Vilka är kvar? Är det Pertan eller?
Det känns som flera. Milo.
Milo, ja.
Baken, Nabbe, Nico, Bilal. Seb, det är många.
Ja, det är fan många. Hur mycket kontakt har du med AIK idag då?
Nej, men inte mycket så. Alltså man är ju sin egna, det är klart att man har kontakt så där. Det har ju varit lite med landslaget och så. Och, det är främst då man håller kontakt och kan skriva ibland så där, men väldigt sällan. Men man följer och man snackar ju väldigt mycket så där på landslag om hur det är i klubben och hur det fungerar och så där. Och som sagt, man följer otroligt mycket. Så att man, plus att det, som jag sa, det är ändå ganska många kvar. Så man har ju ändå känslorna så där på något sätt. Går bra för.
Nu plockade ju AIK in Jordan Larsson på tal om spelare som har varit en sväng i IFK Norrköping. Han har ju dock spelat A-lagsfotboll. Vad säger du om den värvningen? Vi satt i våran podd Testa Stör och sa att var det någon spelare som man ville ha ifrån den ryska ligan så var det ju Jordan Larsson. Då vi väldigt färgat just nu såklart tycker att han är den bästa som är där. Vad säger du om honom?
Jag tror att det kan bli en perfect match. Alltså. Jag tror verkligen det. Både för Jordan men även för AIK. För två säsonger sedan då var han nog en av ryska ligans bästa. Han var otroligt, otroligt bra. Sen är det klart, det är ju mycket med självförtroende och form och så i fotboll också. Så att det är klart att han kanske behöver en liten startsträcka och såklart en kort tid. Men jag tror att det kan sätta sig väldigt bra. Och han är ju en otrolig spelare och liksom på allsvensk nivå också så kommer han tillföra otroligt mycket. Så att det blir roligt för Jordan. Snacka lite med han också så där, så det är kul.
Gav du han lite tips då liksom, hur man ska när man kommer till AIK liksom, eller vad pratade ni om?
Nej, han har varit med och liksom, han fattar så det är inget så, men det är klart att om man vill fråga så, men nu har han ju ett helt lag att fråga så det är nog inga problem.
Härligt. Jag har varit lite så här fan att du inte var kvar i Krasnodar hade jag tänkt säga, för då hade du ju kommit, vi vet ju vad du hade gjort då. Eller?
Det vet man aldrig.
Nej, men sluta.
Stjärnan på bröstet.
Ja,
du menar så?
Ja. Alltså, du hade ju kommit, alltså, hade ni fått möjlighet, hade du varit kvar i Krasnodar, fått möjlighet att komma hem 3 månader, då hade det inte varit något snack om vart du skulle.
Nej, men jag är ju väldigt, alltså, så här, väldigt med tanke på allt så är man ju väldigt glad att man inte var kvar där. Att man lämnar i rätt tid om man säger så. Verkligen.
Vad tror du om söndag för övrigt? Det är ju faktiskt 2 klubbar som står på 0 poäng. Och du vet ju att förlorar AIK den här matchen, då kan det bli ganska stormigt att stå på 0 poäng efter 2 omgångar. Förlorar Peking, står de på 0 poäng efter 2 omgångar med Rickard Norling som tränare och en ordförande som säger guld. Hur viktig är, alltså vi 2 omgångar in, absolut. Men hur viktigt tror du att du är för alltså som spelare i laget att så här, du vill inte ha 0 poäng efter 2 omgångar? Det kan ju vara stressande.
Ja, verkligen. Nej, men det är ju som du säger, det är, alltså, för båda, både AIK och IFK så är det ju verkligen att man ska ha 3 poäng nu. Jag tror att om man tänker lite så kanske Norrköping är mer nöjda med ett kryss nu då. Men samtidigt så tror jag att de kommer gå för det. Så att det kan nog bli en öppen match tror jag. Men ja, det blir spännande. Alltså det är svårt att säga också vart lagen står. Om man såg på AIK så var ju de en bra match mot Malmö och så var de ganska dåliga mot Häcken och Norrköping har jag inte sett så mycket, men de gjorde väl det spelmässigt helt okej mot Varberg men liksom torskar hemma mot dem, så att det är väl läge egentligen för ett kryss, men jag tror att AIK kommer vara lite tyngre.
Det hoppas jag. Vad säger du, Tapper? Känner du att AIK är tyngre?
Det är som alltid borta mot AIK att man, om AIK gör 1-0 då är matchen över. Då kommer det bara vara liksom Sebastian Larsson som bråkar och det blir frisparkar och så vinner ni med 1-0. Gör Norrköping 1-0 så tror jag att det kan bli en jävla öppen match som Kristoffer säger. Alltså. Jag vet inte riktigt.
Hörru du, spelar du själv på söndag eller ska du sitta bänkad och kolla på matchen?
Jag hade absolut kollat om jag kunde, men vi spelar, jag tror vi spelar 18.30 och den är 17.30, va?
Stämmer. Du får kolla första halvlek i omklädningsrummet då, i mobilen.
Ja, men vi har en otroligt viktig match själva, så att det är inte läge för det tyvärr. Men jag får, ja, man får hålla koll och så får man se sen efteråt. Men det är lite synd, men så är det.
Du, vi får säkert anledning att höras längre fram i det här programmet, men tack för att vi fick ringa och prata med dig.
Ja, tack själva. Bara kul.
Vi hörs då.
Det gör vi. Ha det bra.
Samma.
Han möter inte riktigt dina såna här lägga orden i munnens mamma inviterna från AIK.
Jag försökte få honom att säga att det är självklart att det är AIK, men ja, den duckade han bra.
Den öppnade den sparkade ja, han inte in.
Nej.
Inte ens på mobilen i omklädningsrummet kunde han ge dig.
Nej, inte ens det. Det svider lite grann. Så vi tackar för att ni har lyssnat idag. Nej, jag skojar. Fina ni ändå, va? Koffe. Va? Jag får varma 2018 minnen som bara poppar upp i huvudet på mig när han flöt fram och höll på att härja. Men du håller inte, du sitter och mår dåligt lite grann.
Jag tycker han är jävla trevlig och härlig, måste jag säga. Mm. Och att liksom, han känns som en fin kille, tycker jag. Det får jag ändå säga.
Men ska vi trendspana lite grann, så är det ju så här, Norrköping, är det så nu att ni har gått och blivit en klubb som spelare bara känner att de ska studsa vidare till? För att jag menar, Koffe skulle ju hem ifrån Mittjylland. Mm. Ni vart uppenbarligen jävligt förbannade över att han inte valde Peking, trots att det fanns en möjlighet att göra det.
Jag tror
nu,
det var...
nu är Sead. Mm. Det blev ingenting. Jordan, det blev ingenting. Det är spelare som har liksom slagit igenom eller som har koppling till Norrköping, som när de väl får chansen att vända hem ganska tydligt väljer bort Norrköping.
Mm. Jag skulle säga att Kristoffer Olsson vet ju att vi... Snabb story. Vi hade fått ett bud accepterat på 2 miljoner. AIK kom in och gav 4 miljoner till Midtjylland. Vi vägrade matcha det, så det var ju också vårt eget fel. Att vi inte ens fick chansen. Sen kanske han hade valt AIK ändå. Det vet man inte. Men det var ju vårt eget fel att vi inte ens fick chansen att få hem honom. Och likadant, Sead vet jag ju att vi sa nej till pengarna. Sen tror jag kanske att båda de här hade valt AIK och Djurgården ändå. Men visst är man lite orolig att vi har skickat ut liksom 12 bra spelare i Europa, och jag vet inte om någon av dem kommer komma hem förutom de som är Norrköpings grabbar liksom. Mm. För vi hade väl en period mellan 2016 och 2020 där vi var tydligt kom och studsa och gå ut i en klubbe med Moberg Karlsson och Seb Andersson och många halvstukade spelare liksom.
Eliasson.
Ja, exakt. Det var ju många som tog den vägen liksom. Så att visst finns det en sån, jaha, vi blev den klubben.
Var det inte mycket Jens Gustafssons gubbar detta, som liksom var ute och studsade och höll på liksom? Det.
Ja, så kan det ju också vara, att när de ska hem är inte Jens kvar som de hade en superrelation med, givetvis.
Jag hade en, apropå det här studsa ut, sånt, jag hade ju en liten tanke för några år sedan att Norrköping skulle etablera sig där uppe. Det är en allt mer skiktande allsvenska, det kan vi ju liksom
slå fast.
Det kan vi slå fast, och det är ju en öppen dörrspark in. Men hur ser du på det där? Vi pratade lite om sliding doors och lite make it or break it säsong. För jag tänker, risken här nu är att Norrköping blir lite, ja, vad brukar man säga i England, så här best of the rest Everton typ. Liksom. Mm. För att det kommer ju bli den där som ni nu slåss med, kanske eventuellt Elfsborg om då. Hur liksom är, hur stor är rädslan? Vet jag inte, det är rätt ord. Men ja, du fattar vad jag menar.
Vi var ju faktiskt inne lite på det förra veckan. Eller när nu var jag var med förra gången. Men att det kändes som att vi hade verkligen chansen att hänga på topp 4. Nu snarare har hamnat i ett ganska tydligt femte till åttonde platsskikt. Där det kanske är framförallt vi, Elfsborg och IFK Göteborg. Som är. Och sen så kan man räkna in Häcken. Men jag har ju slagit fast att de är nya Örebro och alltid kommer komma nya från och med nu. Så det får vara Kalmar man räknar in istället. Då. Men jag tror absolut att vi har hamnat där. Och det skulle... Det krävs ju en jävla fullträffssäsong för att vi Elfsborg, IFK Göteborg eller Häcken ska kunna vinna allsvenskan. Det är ju för stort gap till Stockholmsklubbarna och Malmö just nu. Och det får man väl bara, det får man ju tugga i sig att det är där vi ligger i den svenska fotbollshierarkin just nu. Trots att det för 3 år sedan kändes som att vi kanske inte skulle behöva göra det. Liksom.
Men du, Kalle, du sitter och såsar här på kanten. Jag tror ju att ni som håller på alla andra lag än IFK Norrköping och AIK kommer sitta med... Ja, men lite poppade popcorn till den här matchen, för att det är ångest på Norrköping och det är ångest på AIK inför den.
Ja, visst är det det. Men ja, när jag kikar på oddsen som jag gör ibland på Unibet, va? Så ser jag ju här att det är klar favorit AIK. 1,82 medan Norrköping vinner, det är 4,65. Så klart att det blir tufft. Krysset 3,85. Så att det är klar fördel AIK om man kollar bort på Unibet i alla fall. Vilket jag tycker man gör. Och så går man in och lägger sig spel där, eller hur? Om man är över 18 och inte har problem med spel, för då ska man kolla på stödlinjen.se.
Jag kommer lasta semesterkassan på IFK vinner och Totte i mål.
Ja, det blir ju fina pengar tillbaka då. Ja.
Jobba 0-0 känner jag själv alltså, eller?
Ja, fast jag tänker om man jobbar Norrköpingsseger och Helsingborgsseger så har man ju ändå rätt goa cash att hämta ut sen. Mm. Jag menar, AIK, det är ändå väldigt låga odds, så jag tycker Norrköping är
lite för låga odds, va? Även om jag också har AIK.
Vi ska ha med oss att AIK förra året på hemmaplan, vi förlorade inte en enda match. Vi slog eget rekord. Jag tror vi hade 13-2-0 på hemmaplan förra säsongen. Så att vi har med, alltså det är en historiskt, det är den bästa hemmasäsongen AIK har gjort någonsin.
Och då hade ni inte heller gått bet på John Guidetti och torskat mot Häcken i premiären, så att
nej, men det stämmer. Men vi har fått in Jordan Larsson och det kittlar ju faktiskt lite grann.
Är han rakt in i elvan?
Det är jag helt övertygad om att han är. Det enda som är emot är att det typ någon form av pappersarbete gör att han inte hinner bli spelklar och sådana där grejer. Annars är det, jag har svårt att se, alltså de här spelarna som har kommit hem ifrån ryska ligan, de är mitt i säsong allihopa. Det är ingen så här, jag behöver en försäsong för att spela. Det är dessutom så här, de ska vara här i 12 matcher. Det handlar ju inte om att vi måste få in dig i lagets sätt att spela, utan det ska ju bara vara rakt in som Dagerstål och Sead och hela det här gänget. Så att jag är helt övertygad om att AIK kastar in Jordan. Sen är jag jävligt osäker på hur AIK formerar resten av laget. Alltså det kan bli precis vad fan som helst, för att Lustig ska nog ut till högerbacken igen. Och vad händer då med Joe Mendes och Erik Ring och Säkel Boseidi var svaga i premiären. Ska de ut och vilka ska in då? Acke Björnströms inhopp var bra. Så att det är en AIK-elva som typ är, alltså skulle jag gissa den idag så skulle jag på riktigt kunna ha fel på fem namn. Och det vet jag inte när jag senast hade potential att ha på en AIK-elva.
Som Blåvitt så är det ju synd att AIK har liksom fått en andra surv i Allsvenskan i år. Mm. För det kändes som ni brände första surven riktigt hårt liksom. Men så fick ni Jordan och så från den här liksom bussmottagnings...
Alltså vi brände ju inte vi brände ju inte första surven. Alltså vi brände första surven och sträckte baksidan i den. Det var ju läge att liksom kalla in sjukvårdare när vi får... Och det visste man ju skulle hända när John Guidetti inte blev klar på deadline day med 3 dagar till en allsvensk premiär. Då visste man ju att vi kommer torska mot Häcken. För det är så här den här klubben funkar. Men vi brukar också vara ganska vassa på att resa oss från de här stormarna. Och det är väl ett ganska bra tillfälle att göra det.
Om du ska ända ner i det djupa hålet att du förlorar den här matchen mot Peking nu då. Vad hamnar man då?
Då hamnar vi i ett avgå alla djup. Där någonstans som kan vara, det är det mest destruktiva vi har.
I så fall ska jag lyssna på testa stöd.
men är Bilal Hussein tillbaka? Fan vad det var sämre utan honom.
Ja, han är inte tillbaka.
Gud vad skönt.
Ja, det förstår jag att du tycker. Mm. Och det är också jobbigt att vi har en spelare som är 21 bast.
Ja. Han är så jävla bra alltså.
Ja, han är jättebra, men utan honom, det kan ju inte vara att så här, då faller allt. Alltså, det är ju ett underbetyg till övrig trupp och stab och allt.
Hur länge väntas han borta då?
Nej, men jag tror han är tillbaka till Malmö borta. Så att det är någon vecka till sådär. Så att det, och den är ju läskig, och där får vi se om det blir samma där. Blir det Ayari, eller blir det Ceesay, eller vad fan blir det för någonting? Det ska bli jävligt intressant att se. Och med Jordan in, det minns ju du från Norrköpingstiden, att han var ju som bäst som högerytter i ett tremananfall. Mm. Vi spelar med ett tvåmananfall. Ska han gå in där eller ska han vara höger mitt? Eller
men han är fan bra som striker också, ska man säga.
Ja, det är han ju. Han kan ju spela lite överallt. Mm. Och man har ju suttit de senaste dagarna och kikat lite YouTube-highlights ifrån, som man ju gör när nya spelare kommer. Och han är ju faktiskt otroligt fin alltså.
Jag har tänkt på en sak med Jordan där. Hur orolig är man? Jag är kollegad. För jag tycker ju att det är en jättebra... Liksom, kallade Guidettis ersättare, kan vi göra det känner Guidetti, men liksom...
Vikarie!
Ja, exakt. Ja, men hur orolig är man, för det var ju Stoffe Olsson lite inne på, hur orolig är man för liksom startsträckan, för att vi ska ju ändå komma ihåg att han kommer inte från en superstark säsong i Ryssland. För i säsongen innan var han ju som Stoffe, alltså en av de bästa. Men hur orolig är man liksom för jag menar, det är ju också, man har ju inte, det är fram till sista juni, det är inte så att man har 5 matcher på sig och liksom hitta rätt.
Ganska liten ändå. Alltså han känns overkligt seriös. Har man haft Henke som farsa också så vet man väl vad som krävs någonstans för att hålla kroppen i trim och såna här grejer. Så att det känns ju som en väldigt, väldigt professionell fotbollsspelare som tar hand om sig. Liksom.
Henke Larsson som var ute någon gång när han var HF, han sa att man inte trodde på mentala coacher, för att antingen hade man det eller så hade man det inte.
Den höga hästen.
exakt.
Men jag tänker att Jordan, alltså för ett år sedan kom man väl 3:a i poängligan i ryska ligan. Den kvaliteten går inte ut på ett år. Alltså det är en så mycket bättre liga än allsvenskan. Han är rakt av klass som allsvensk spelare. Alltså, jag skulle inte vara orolig för det.
Nej, jag är inte heller orolig. Sen så här, kommer han göra 90 superbra minuter redan på söndag? Nej, det kommer han nog inte göra. Han kommer kanske till och med, liksom, du får starta, men det blir en timme. För du har inte spelat 90 minuter sedan i november. Men alltså, att han ska ut på startlinjen, det förutsätter jag.
Nej, men inget så här... Odon lika stor kommer AIK göra 90 bra minuter. Så att det är liksom...
Ja, men exakt så.
Det är inte Jordan, det är snarare AIK i stort.
Ja, men precis. Och sen så alltså, spelar han dessutom, och det tror jag AIK kommer vara smart att sätta honom längst fram, för där är det också en position där det är så här, du kan vila lite, ta 10 minuter och gå lite, styr pressen istället för att spara på din energi liksom. Hade han varit inne i mittfältare och inte spelat på jättelänge, lite annan arbetsbelastning och sådär, så, där. Så att jag är inte orolig, utan jag är mest taggad på att få se honom i en AIK-tröja, även om jag ska erkänna att när bilderna kom ut idag så känns det konstigt att se Jordan Larsson i en AIK-tröja. Det känns inte helt självklart.
Nej, det känns inte. Det kändes inte helt självklart.
Han är snart, på någon sorts Simon Tern-nivå, kan det kännas?
Ja, men lite. För att nu har, det är inte bara Simon Tern, utan nu Jordan har ju spelat. Vem utav er är mest grinig på att det blev AIK?
Det tror jag. Ja, jag tror, alltså för att vi pratade om det här lite innan hem och studsa. Att så här, det banden till Norrköping är inte så stora. Vi har ju en band, liksom blodsband, och liksom, sen är det ju en, jag var ute och skrev det på Twitter, det är så otroligt komplicerad relation med Jordan Larsson och liksom eftermälet från familjen Larsson. Så att jag satt när han blev klar och tänkte så här, ja, vad fan ska jag känna? Jag kan liksom inte riktigt, jag har svårt att bottna lite i känslan. Det är klart att jag hade sett honom, jättegärna sett honom i Helsingborg, och relationen är liksom inte bara tröjan blev dragen 2016 och sen har inte hänt någonting. Relationen har ju ändå reparerat, så han har varit ute till lite och sagt att så här, jag är ju inget arg mot Helsingborg som klubb. Och liksom så han har rehabbat med Helsingborg, så att den finns ju inte den liksom. Men det är också, det är ändå en så otroligt komplicerad relation som är jättesvår att liksom försöka landa i, och en relation liksom både med Jordan men också med Henrik Larsson liksom, som blir så här, jag blir bara liksom lite tråkig fredag, men jag blir också bara lite deppig av hela den liksom grejen. Men det är klart att ja, det gör ju ont. Jag hade ju aldrig sett honom på Olympia.
Restaty istället.
Men du är inte inne på att när ni möter AIK att det blir supporterslag igen mot Jordan då?
Nej.
Alltså kommer det buas?
Det var spridda skurar när jag liksom tog tempen lite på liksom mina polare och lite på Twitter som man gör då. Mm. Vissa är liksom, ja, för oss är det så här, jag kommer inte bua. Vissa kommer bua. Det är, jag tror det, och det är det jag menar med komplicerat, att det finns inte det här genuina, så här, alla tycker att det här är skit, eller tycker bara vissa vill inte se honom i klubb igen, andra tycker att det är tråkigt att det har blivit så, och vissa är helt noll, liksom verkligen helt.
Han är ingenting.
Nej, alltså han är varken bu eller bär liksom. Ja, och det är väl det som jag menar, det var det jag menar med så här komplicerat. Man vet liksom inte riktigt vad man ska.
Men jag vill ändå landa i att hade inte det som hände när ni åkte ur med liksom, nu Kristoffer Kviborg tyckte ju i våran podd Testa Stör att vi skulle sjunga ramsan Everybody Was Kung Fu Fighting som en hyllning till Jordan. Vi backade väl inte riktigt den, men hade inte den situationen hänt, så då alltså, med den situationen så tror jag att Helsingborg var helt uteslutet för Jordan att komma till. Även om man utåt säger att nej, men det, vi har dragit ett streck över det. Det är lugnt liksom. Vi har släppt den grejen. Jag tror ändå att så här, det stängde dörren helt för en återkomst.
Ja, jag är inte säker på det. Jag tror också det har lite att göra med en svag säsong i Ryssland. Och att han behöver studsa. Liksom, han behöver göra någonting bra nu. Och då är AIK ett fördelaktigare val än ett Helsingborg som ska kriga i botten.
Spännande ska det bli att se honom. Och en spännande omgång har vi framför oss. Vi får se vem som har mest ångest när vi är tillbaka nästa vecka. Vi är tillbaka på måndag. Och då har vi till exempel Malmö Elfsborg vi ska prata om också. De fick inte mycket speltid i det här programmet. Men ibland är det så. Tack för att ni lyssnar och tittar på Totosvenskan. Följ oss på alla sociala medier. Vi finns precis överallt. Vi heter Totosvenskan precis överallt. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej på er.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.